Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Få personer har hunnit med lika mycket yrkesmässigt som veckans gäst. Ingenjör, forskare i Sverige och USA, managementkonsult, arkitekt och slutligen designer och formgivare. Under designveckan fick han en verklig egoboost när han fick möjlighet att samla ihop en hel värld i två plan med sina egendesignade föremål på Stockholms Auktionsverk, som sedan sålde hela kollektionen på auktion. Jag var där och blev nyfiken på personen bakom alla dessa föremål som skapats med en sån perfektionism. Välkommen till inredningspodden, Mattias Stenberg.
Hej, tack så mycket. Tack. Hej. Kommer själv.
Tack. Vi sitter ju i din studio eller ateljé, eller vad kallar du det här stället?
Men jag säger studio. Jag tycker det känns bra. Så vi kallar det studio, tycker jag.
Ja.
Studio Mattias Stenberg i Midsommarkransen.
En fredag, och det kändes som en lyx att få komma in hit, omgiven av väldigt vackra glasskulpturer. Ja, det är som en liten värld med din design.
Ja, det är det ju faktiskt. Jag såg en dokumentär om Ralph Lauren, och han förklarade att han tålde liksom inte verkligheten. Han tålde inte omgivningen, så han etablerade ett antal, vad ska man säga, universum. Han hade sitt hem i Trinidad Tobago, han hade sitt hem i New York, och han hade lite andra hem, och han liksom reste mellan de där punkterna liksom, och de här kontrollerade miljöerna som han själv hade skapat, och då mådde han bra. Och jag kände igen mig lite grann i det där faktiskt, att jag har en tendens att skapa mina egna, vad ska man säga, visuella små mini-universum liksom, och där trivs jag väldigt bra.
Ja, ja.
Och studion är ju viktig på många sätt. Den är ju viktig inte bara som en arbetsplats, utan som en källa till inspiration. Mm. Och lite av en testbädd kanske också för mycket av det jag håller på med. Så allt du ser i studion kommer från min penna. Men samtidigt så är mycket av det du ser inte färdiga saker, utan det är prototyper, det är olika steg i designprocessen så att säga. Och vissa får liksom bo här och gro till sig lite grann, växa till sig. Allt blir inte något i slutändan, men mycket blir det. Men,
så du har liksom ett universum här i Midsommarkransen, ett i Stora Essingen.
Ja,
vad kommer vi att få se mera för universum?
Ja, vad kommer vi att se mera? Ja,
vad skulle du vilja ha till universum om du fick önska helt fritt? Var i världen skulle du vilja vara då?
Var i världen? Jag är ju väldigt svag för New York. Jag är uppvuxen med en mamma som är svensk, men som jobbade för Pan American på 60-70-talet. Och uppvuxen med hennes historier om livet i New York, livet i luften, livet med Pan American. Och fick också i unga dagar en hel del upplevelser just från då, vad vi kallar för vår extended family då. Inte minst från New York. Och sen har jag i vuxen ålder åkt tillbaka till USA vid många tillfällen. Jag har bott där ett antal tillfällen, jobbat där och studerat där. Så att det är nog, det finns lite i blodet, om vi säger så. Samtidigt är det en hatkärlek. New York är ju en stad som är svår på många sätt. Men jag får en puls av den stan som jag inte riktigt kan matcha någon annanstans.
Med tanke på vad jag har läst om dig inför den här intervjun, så känns det ju som att, ja men då kör vi. New York nästa.
Ja, men absolut. Men sen är det inte bara mig det handlar om. Det finns en familj också. Så att vi får se vad som händer i framtiden. Vi trivs jättebra i Stockholm. Vi har en jättefin bas på Stora Essingen där vi bor. Och mitt arbete tar ju mig också till andra platser. Men Ja, men jag skulle ljuga om jag säger att vi inte liksom krafsar på tanken att liksom hitta någon annanstans att vara. Kanske inte på heltid, men att få ett alternativ till Stockholm. Om det är New York, om det är Italien eller om det är någon annanstans, det får vi se. Men tanken är, har det vuxit sig större än ett frö i alla fall. Sen får vi se hur stor den blir och hur snabbt den blir stor.
Du har ju en närmast unik bakgrund. Jag måste läsa upp lite, några ord för lyssnarna. Mattias Stenberg har en bakgrund som ingenjör, arkitekt och forskare i Sverige och USA med licentiatexamen inom ingenjörsvetenskap från KTH. Och du är också mångfaldigt prisad inom design, interiördesign och arkitektur. Wow! Hur kunde det bli så här? Frågar man ju sig.
Oj, hur kunde det bli så här? Ja du, en blandning av någon form av plan naturligtvis, någon form av strategi. Men lika mycket slump och lika mycket en tendens att gå på magkänslan. När jag är uppvuxen i Umeå, Holmsund utanför Umeå. Och när det var dags att så att säga lämna hemmet så hade jag en idé om att jag skulle bli flygingenjör. Så jag flyttade till Stockholm. Jag började på KTH och jag började läsa en linje som heter farkostteknik. Och tanken var då att jag skulle bli flygande flygingenjör. Krascha flygplan och såna här häftiga saker. Ett eller två år in i den utbildningen så insåg jag att det var ju inte alls så spännande som det lät. Det var ju väsentligt mycket mer differentialanalys och vektoranalys och flödesdynamik och sådana där inte så spännande ämnen som låg mellan mig och den där, för mig då, fabricerade verkligheten av vad liksom flygingenjören gjorde. Så det uppstod lite lätt panik där och jag funderade på vad gör jag nu? Ska jag hoppa av? Var finns min framtid? Och medicinen hade alltid varit under många år ett liksom alternativ för mig. Jag valde lite grann mellan, ska jag läsa medicin, ska jag bli ingenjör? Av många olika anledningar så följde ett slut på ingenjör då. Men vid det här tillfället så började jag fundera igen, går det här att kombinera på något sätt? Och jag träffade då en professor i medicinsk teknik, Håkan Elmqvist hette han. Han var son till Rune Elmqvist som uppfann pacemakern och en väldigt karismatisk person, och han liksom visade då apropå universum ett nytt universum för mig som låg liksom mitt emellan tekniken och medicinen. Och jag fattade tycke för det här, och jag fattade tycke inte minst då för det här fältet med konstgjorda organ. Och sagt och gjort, så att det blev mitt specialistområde, så att jag skrev min civilingenjörsuppsats då, examensarbete inom det man kallar för mekaniskt kammarstöd, som handlar om pumpar som vi använder på patienter med kronisk hjärtsvikt då, för att hjälpa dem att överbrygga sin sjukdom fram till ett transplantat eller till att de faktiskt återhämtar sig naturligt. Och det där var jättespännande, och jag åkte också till USA för att göra examensarbetet. Men det är som vanligt, livet throws you curveballs, eller vad man ska säga. Och jag kände väl inte när jag kom tillbaka till Sverige att det riktigt fanns en industri för mig att gå in i. Jag var så intresserad av att leva och verka i den där kliniska verkligheten, i sjukhusmiljön. Och civilingenjören på svenska sjukhus, det var liksom inte en profession som riktigt fanns. Det finns ett par civilingenjörer på varje sjukhus som har hand om det de kallar för den medicintekniska avdelningen. Och det var inte riktigt det jag var intresserad av, utan jag ville vara inne i operationssalen, så att säga, inne i den kliniska verkligheten. Vilket jag då hade fått vara i mitt examensarbete i USA. Och det ledde till att jag sen också licenserade inom det ämnet också i USA. Men som sagt, när det blev dags att jobba yrkesmässigt med det så fanns inte möjligheterna i Sverige i alla fall.
Blev det inte lite en chock då att känna att hjälp, nu har jag gått den här utbildningen, så vad gör jag nu?
Egentligen inte. Det borde kanske ha blivit det. Jag har fått den frågan väldigt ofta, och jag har gjort ett antal sådana här hopp, och inför varje sånt här, efter sånt här, varje sånt hopp så får man den frågan. Men hur kändes det? Känner du inte att du har kastat bort din bakgrund, eller känner du inte att du har gjort något i onödan och så vidare? Och så här i äldre dagar så har jag väl försökt tänka mer på det och formulera och verbalisera det hela. Det gjorde jag inte då, men jag tror att vi tar oss dit vi tar oss för att vi hoppas hoppar och står på olika stenar längs efter vägen. Mm. Jag hade absolut inte varit där jag är idag som formgivare och arkitekt om jag inte hade gått den där vägen. Mm. Självklart så tar jag inte med mig mina kunskaper om hur jag pumpar blod i min formgivargärning. Men utan den erfarenheten så kanske jag inte hade varit så strategisk som jag är nu, eller så verbal som jag är nu, eller så någonting annat som jag är nu. Så man får ju med sig många verktyg på vägen, oavsett vad man så att säga praktiserar, i vilket fält man praktiserar.
Hur kom du sen vidare till nästa steg då, när du valde arkitektur?
Ja, det var ju faktiskt ett steg däremellan också, så när jag kom tillbaka till Sverige och började jobba på sjukhus i ett år och kände att här finns inte framtiden riktigt. Då fick jag ett erbjudande från ett amerikanskt managementkonsultbolag som hade kontor i Stockholm. De heter ADL eller Arthur D. Little. Klassiska strategikonsulter. Och de behövde en yngre person med intresse för business och en bakgrund inom medicinsk teknik eller biomedicinsk teknik. Och det passade jag in på, och jag fattade tycke för dem och de utmaningar som de presenterade för mig. Så att jag hoppade på det, och det blev ett antal år faktiskt på ADL i Stockholm, delvis i USA också. Och det måste jag nog säga är mitt livs bästa skola. Här jobbar man med kollegor som är alfamänniskor, i brist på bättre ord. Extremt drivna människor. Kunderna var, jag kan inte nämna så många fortfarande så många år efteråt, men de var ju näringslivstoppar. Investmentbolag, private equity, VC-bolag som hade intresse av att köpa eller verka i olika andra bolag och behövde hjälp att besiktiga sina investeringar och komma in och hjälpa till att restrukturera vissa investeringar och sådär. Så att det var ju så att säga gräddan av den svenska businessintelligensen så att säga som jag hamnade mitt i, och det var ju en fantastisk skola. Så jag lapade i mig, lärde mig enormt mycket, jobbade enormt mycket.
Mm. Det brukar man ju förknippa med managementkonsulter.
Ja,
att man
det finns inga 40 timmars veckor i den branschen. Och det var väl också en av anledningarna till att jag ett antal år senare då kände att det var dags att gå vidare. Och då blev jag anställd av Gambro, som ett stort medicintekniskt företag med fokus på njurmedicin. Och mitt hopp över till Gambro sammanföll med utköpet av Gambro från Stockholmsbörsen. Gambro köptes av Investor och EQT. Och helt plötsligt så fanns det väldigt mycket att göra på Gambro. I form av omstrukturering av bolaget. Och en väldigt positiv övning faktiskt, som byggde väldigt mycket på att bygga upp kunskap och bygga upp funktioner. Inte minst av forsknings- och utvecklingsorganisationen inom Gambro. Så att det fick jag ett delansvar att hjälpa till med. Så det var också väldigt lärorikt. Men efter ett antal år där så var den resan slut också. Jag var delägare i det bolaget vid det tillfället och sålde mina aktier och stod på gatan, höll jag på att säga. Det gjorde jag inte riktigt. Men det känns så att jag stod på gatan med en liten påse pengar och väldigt mycket tid över. Något som jag egentligen inte hade haft under många år. Allt hade bara gått så snabbt och det ena hade liksom lett till det andra, och så var det här också. Jag hade fått ett jättefint jobb på GE Healthcare direkt efter Gambro. Jag var en sekund ifrån att liksom skriva under det avtalet och känna att wow, nu har jag tagit ett steg till här i den här näringslivsresan mot toppen. Men någonstans där så bromsade jag och kände att det här är ju bara rätt i plånboken så att säga. Det är inte rätt i mage och hjärta. Så nu måste vi nog ta det lite lugnt och fundera här. Så att jag tackade nej till det jobbet och spenderade en vår och en sommar med att tänka. Vad vill jag egentligen göra?
Bromsade ner från att ha haft det där maxade tempot?
Absolut, absolut. Från 100 till 0 skulle jag säga. Och det var väldigt, väldigt bra. Faktiskt. Och igen, jag ångrar inte alls den tidigare karriären. Mycket av det jag har lärt mig där i form av liksom, att föra sig, att tänka, att jobba strategiskt och allt vad det kan vara, använder jag idag också. Men där och då i den stunden under den här våren och de många promenaderna i Hagaparken så kom jag tillbaka till barndomsdrömmen, vilket alltid har varit att bli arkitekt. Husritande arkitekt. Och sagt och gjort, jag startade min studio redan innan jag kom in på arkitektur. Jag gjorde faktiskt det och kallade mig för husritande civilingenjör, bara för att vara väldigt tydlig. Och det roliga var att jag fick så många kommentarer från de första kunderna att ja, men det känns ju så tryggt, det är bra att du är ingenjör, då står ju huset upp. Och de hade många liksom, kanske logiska kopplingar då till ingenjören och tryggheten att jobba med en ingenjör. Så att jag fick en handfull kunder det första året som gjorde att jag kunde rita ett antal projekt som snabbt också kunde realiseras. Och i samma veva så ritade jag också mina föräldrars hus på Resarö.
De vågade lite.
De var så tvungna att säga lite för mig. Och det huset byggdes, och det byggdes ganska snabbt, och det blev publicerat i en svensk inredningstidning, och det ena liksom ledde på det andra. Den där tidningen letade sig ut på någon tandläkarmottagning, och någon som satt och väntade på sin rotfyllning läste reportaget och tyckte, åh, spännande hus, och sen ringde de mig. Så det kom ett antal sådana samtal under de tidigare åren som ledde till fler och fler sådana projekt. Parallellt med det där så sökte jag in då till arkitektur på KTH. Kom in.
Varför gjorde du det då? För det rullade ju på ändå.
Jo, men det är nog en självförverkligande fråga. Så att säga. Det är nog mer att det skulle kännas rätt i själ och hjärta igen. Jag tror hela det stora skiftet från liksom min gamla karriär och nu, eller mindset-skiftet, det var ju liksom att jag lyssnade mer på mig själv och vad jag behövde för att själv må bra. Och självklart lärde jag mig saker som jag inte kunde på arkitekturskolan. Det vore konstigt annars, men det var ju inte det som var det primära, utan det handlade om att självförverkliga mig. Så var det. Så jag började rita hus, satte mig i skolbänken samtidigt, försökte jobba med höger och vänster hand samtidigt. Många arbetstimmar per dygn, om vi säger så. Så lite tillbaka i det där tempot igen då. Men nu var det ett lustfyllt tempo. Nu var det passion som drev det och inte någonting annat. Så det gick väldigt bra. Jag tog min kandidat i arkitektur. Och någonstans under hela den här processen så började jag också tänka på möbler. Och jag får ofta frågan, liksom, när skedde det där skiftet då? Vad var det som liksom utlöste det tankesättet? Och jag kan för mitt liv inte komma ihåg det, utan det var någonting som rätt så organiskt bara blev till. Det började bli saker i skissblocket, så att säga. Väldigt banala till en början, men jag kände ändå att det fanns någonting väldigt, igen då, lustfyllt i att jobba med möbeln. Eller objektet, som ett komplement till det byggda verket, huset.
Ritade du då både hus och inredning till började du göra sådana helhetsprojekt då till kunderna, eller hur?
Ja, det kan man nog säga. Om man tittar på de arkitekturprojekt som jag har gjort så drar jag egentligen ingen bodelningslinje mellan det som är arkitektur och det som är inredning, utan sättet som jag jobbar på och som Villa Resarö är ett exempel på är ju någon form av helhet där fasta inventarier till ganska stor grad integreras i den här helhetsupplevelsen. Arkitektur för mig är ju inte en exteriörgestaltning, utan det är en fråga om en regisserad upplevelse. Hur reagerar du? Hur mår du? Vad känner du när du närmar dig en byggnad? När du befinner dig i en byggnad? När du är i byggnaden första gången? När du är i byggnaden den hundrade gången? När du är där som besökare? När du är där som boende? Och alla de där upplevelserna vill jag liksom försöka regissera. Och ett sätt för mig att göra det är att jobba inte bara med någon form av fysisk gestalt, utan också jobba väldigt mycket med materialitet. Att jobba med siktlinjer, att jobba med liksom spänning i byggnaden. Ett slitet begrepp är ju suspense and reveal. Att man faktiskt inte får en hel upplevelse på en gång, utan att man leds fram genom en byggnad, utanför en byggnad, upp i en byggnad. Och bjuds på delupplevelse, så att säga, innan ett crescendo kommer. Och det här, och det, vi har många attribut som vi jobbar med. Vi jobbar med takhöjder och vi jobbar med strategiskt placerade fönster. Vi jobbar med ljus, siktlinjer och så vidare för att liksom bygga den här upplevelsen. Så att det här kan jag kanske verbalisera idag. Det tror jag inte att jag kunde för 6, 7, 8, 9, 10 år sedan. Utan det var bara något som kändes naturligt att göra då. Men som en del av det så började jag ju då också rita fasta inventarier. Och från den fasta inventarien så var det ganska lätt att rita då det där specialgjorda frukostbordet. Och då började vi liksom vara inne på möbel. Och då var det där någonstans liksom som det började. Jag minns att jag satt ett par månader, sen vår, tidig sommar, för snart 10 år sedan och bara ritade möbler. Jag hade ingen erfarenhet alls, jag kände inga producenter. Jag hade bara idéer om vad jag ville göra. Och jag ritade säkert 20 olika möbler under den här perioden. Och i slutet av den perioden så liksom vaskade jag fram det jag upplevde var guldkornen. Vilka är de 3 bästa? Och de 3 möblerna beslutade jag mig för att inte bara formge utan faktiskt också utveckla till färdiga möbler och ställa ut på Greenhouse som är området för icke-etablerade formgivare på möbelmässan i Stockholm, februari varje år. Sagt och gjort, jag gjorde det, jag tog fram 3 möbler.
Jaha, du gjorde det?
Ja, faktiskt. Aha. Kände mig som åldermannen i gänget och det var jag väl säkert också bland alla nyexaminerade 23-åringar.
Det låter ju som att du är jättegammal, du är ju faktiskt bara 44.
Ja, precis. Ja. Och då var jag då 35 och då var jag ändå 10 år äldre än alla andra. Så det, jag kände mig så, jag har alltid känt mig gammal. Men det var, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig egentligen av den övningen, men det var igen någonting som var väldigt lustfyllt att liksom ta det där fröet till idé, till en skiss, från skissen till en ritning och från ritningen till någon form av produkttanke med konstruktion och att sen faktiskt också ta fram den själv så att alla de här 3 objekten ska man väl säga då, utvecklade och tog fram prototyper på och ställde ut. Och,
hur gick det då?
Ja, men det gick väldigt bra. Du sitter på den ena faktiskt.
Ja,
du sitter på en
pallen.
En sittpuff som heter Carry On numera då. Den heter Carry On redan då. Den hade ingen producent då. Men under den veckan, för snart 10 år sedan, så kom ett trevligt par formgivare. Det ena var Cody Fights och det andra var Eero Koivisto. De gick armkrok genom Greenhouse och de stannade vid den här prototypen som jag hade tagit fram då och sa att den ska vi ha. Stå still, gör ingenting.
Ja, var det så?
Ja, vi ska hämta en kille som heter Anders Englund och han äger och driver tillsammans med en kollega i ett företag som heter Offekt. Jag kände ju mycket väl till Offekt. Jag hade faktiskt lite av en bakgrundstanke när jag tog fram de här möblerna. Att vem skulle kunna vara en tagare? Och Effekt var en av namnen som jag liksom hade sett framför mig för just Carry On-puffen. Så det var ju lite drömscenariot som uppfylldes där och då. Och det, jag hoppas att vi ska göra en lång historia kort. Den var ganska kort. Vi skrev ett licensavtal veckan därpå. Och vi introducerade den serieproducerade Carry On-puffen då på möbelmässan året efteråt. Och det har ju blivit en stor succé för alla inblandade. Jättebra säljande produkt för Offekt och naturligtvis en jättebra start för mig. Av flera skäl, dels någon form av ska man säga, recognition. Att mitt namn associerades med en bra produkt, en välfungerande produkt och ett jättebra varumärke som Offekt. En klapp på axeln naturligtvis också, man ska komma ihåg att visserligen hade jag gått självförtroende men jag kände ju samtidigt att jag inte hade erfarenhet. Så det var rätt så bra klapp på axeln att få där och då. Och kanske också ekonomiskt att sätta en produkt tidigt som säljer väldigt bra och som genererar royaltyintäkter och då kunde jag ju bygga min egen formtanke och min studio långsiktigt och inte ha så bråttom och liksom stressa fram nya produkter utan fundera lite grann mer på vad jag faktiskt ville göra vem jag är, vad jag vill representera, vilka grundvärderingar som jag vill ska gå in i min formgivning. Mm. Vilka producenter som delar den uppfattningen, de grundvärderingarna, och sakteliga så att säga, bygga de relationerna.
Ett stort tack till dig som lyssnar på Inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är Inredningspodden nu den största.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info@joelholm.se. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Gå gärna in och prenumerera på Inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Följ även Inredningspodden på Instagram. Där finns jag under @inrednings_podden. Eller på Facebook @inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning. Och för samarbeten och sponsring så mejla till info@joelholm.se. Du sa någonstans att funktion, det är din, vad ska vi kalla det, käpphäst.
Ja, en av tre skulle jag säga.
Och sen har vi varför.
Ja, det är ganska nära kopplat till funktionen tycker jag. Jag ställer mig ofta frågan, eller alltid frågan, varför gör vi någonting innan jag ställer frågan hur gör vi någonting. Det är ganska snabbt och enkelt att komma in i det där hur-mindsetet och börja skissa på lösningar. Och vi kan skissa fram 100 lösningar, men om problemområdet, som problemet vi försöker lösa, inte är relevant, så spelar det ingen roll att vi har 100 lösningar på det problemet. Så att för mig är det mycket mer intressant att fundera på liksom kärnan. Vad ska den här möbeln göra, det här objektet göra, rent funktionalistiskt? Men också känslomässigt, vad vill jag att du som brukare ska uppleva och känna? Lite grann det vi pratade om arkitektur tidigare. Vad är det första du upplever när du möter det här objektet? Pallen, stolen, bordet, lampan, mattan. Och vad känner du nästa gång? Och vad känner du om 5 år? Så att de tankarna är ganska centralt i det jag gör som formgivare. Kommer alltid tillbaka. Men jag brukar säga att jag har ingen dogma. Jag följer inte ett mönster varje gång och så blir det bra produkter i slutändan. Och jag liksom spottar inte 3 gånger över vänster axel och sådana där saker. Utan jag bakar. Jag lagar mat. Jag har vissa ingredienser som jag använder. Och ibland så har jag mer av en ingrediens och ibland mindre av en annan. Men alla de här ingredienserna finns alltid med på något sätt. Jag brukar säga att det är 3 ingredienser och det ena vi har varit inne på, det är funktionen eller konceptet. Varför har vi någonting här framför oss? Vad ska den lösa för problem? Kan du beskriva i en mening konceptet bakom produkten? Det är rätt så centralt. Det vill jag ska finnas där. Det andra är materialitet. Det var vi inne i igen då i arkitekturdiskussionen. Att försöka sjunga materialets lov. Och alla material har ju materialitet och flera lager av materialitet till och med. Jag menar, vi kan fascineras över den här blanka, lite böljande känslan på det munblåsta glaset. Vi har en jättefin porslinskopp framför oss på bordet här. Mm. Med en matt oglaserad yta. Tyger har vi massor runt omkring oss här. Bakom oss har vi en dagbänd med Sörensens Royal New Book på. Det finns ju materialitet överallt. Och jag strävar alltid efter att framhäva den. Och eftersom jag gör det så brukar jag inte jobba med så här väldigt många material i kombination heller. Och om jag gör det så vill jag att något material ska ha huvudrollen. Och de andra finns där som liksom supporting cast. Som ska hålla uppe det där primära materialet och den där primära materialitetskänslan. Så konceptet nummer ett, materialitet nummer två. Och det tredje brukar jag lite slarvigt bara kalla reduktion. Och det har lite grann mer att göra med gestalten, hur ser sakerna ut. För mig är det en stor skillnad på minimalism och reduktion. Reduktion igen, om vi drar analogin till matlagning, du reducerar din sås, den kan vara väldigt komplex, den kan bestå av 10, 20, 30 olika ingredienser, men reduktionen, processen att reducera, handlar ju om att koka ner den tills du har uppnått det där smakmaximumet, optimumet. Och så är det med form, så är det med gestalt också, att det finns en nivå när man liksom har slängt massa tankar på ett objekt och så backar man tillbaka, man provar att plocka bort en sak, lägger tillbaka en annan och gradvis så förfinas det och så känner man till slut, det är samma sak med såsen, du vet ju när du är hemma, jag brukar prata om den här tröskeln som jag känner att jag går över, att nu är jag genom dörren, nu har jag gått över tröskeln, nu är produkten färdig, jag vet när det ögonblicket uppstår.
Det man slås av när man ser dig, ja, men det är att du är oerhört snabb i allting. Det går ju, det är ju liksom, det är tempo. Och att när du väl har bestämt dig för något så verkar det som att då går du knappt att stoppa. Och att du är, det måste vara perfektionistiskt lite grann. Alltså det, stämmer det? Eller är det bara en bild jag har?
Nej, men jag är glad att du tog upp det faktiskt, för jag har funderat med anledning av årets Stockholm Design Week och alla aktiviteter vi hade för oss då, så har jag funderat lite grann på hur kan jag stå här nu med alla de här produkterna.
Precis, det ska vi komma till vad vi har sett.
Precis, men jag tror, jag ska nog inte beskriva mig som snabb, men du sa att när du har bestämt dig så går du inte att stoppa det, och det kanske ligger någonting mer i det, att jag, den där tröskeln igen. Jag vet när en tanke håller. Jag behöver inte övertyga mig själv. Jag behöver inte liksom dra den där tankeprocessen i långbänk. När jag tror på någonting så kör jag. Och jag minns när jag läste arkitektur fick jag väldigt ofta väldigt mycket negativ kritik för det här. För där skulle man liksom på något sätt med ångest verka fram sina koncept, och man skulle liksom kill your darlings tre gånger om, och man skulle alltid riva sitt projekt tre dagar innan redovisning och börja om från början, och så skulle man göra all nighters liksom, och så skulle man sladda in i presentationssalen och dra sin presentation liksom. Men det är inte jag går på en övertygelse, och får jag den övertygelsen tidigt i processen, ja då är det så. Då ser jag ingen anledning till att liksom riva det tre dagar innan och börja om bara för att. Och så är det nog i formgivningen också, att jag kör helt enkelt. Och får jag inte den där känslan, den där liksom komma över tröskeln känslan, då är det fel projekt liksom. Då är det fel produkt eller fel lösning på det där problemet, och då börjar man om, men då gör man det ganska snabbt. Jag försöker liksom inte jobba vecka efter vecka med något koncept eller någon form som inte, där inte kommer över den där tröskeln ganska snabbt, då stryker jag det eller på en gång. Så att, och det är nog kanske en av nycklarna till att det har blivit ett ganska stort antal produkter genom åren.
Du har ju varit krasslig den här veckan. kan man väl säga, milt sagt.
Ja, det
får man säga. Vi pratade om det innan, lite anledningen. För att många har varit sjuka som besökte designveckan och möbelmässan i Stockholm. Och du visade ju upp ett projekt som du kallade själv för Egomaniac-projekt. Det var en hel värld, en hel Stenbergvärld som byggdes upp på Stockholms Auktionsverk.
Ett universum till, ja.
Ja, ja. Kan du inte berätta vad det var som hände?
Vad hände? Vi stod på Stockholms Auktionsverk, en utställning på 600 kvadratmeter ungefär. Utställningen bestod av ett 120-tal olika möbler och objekt, alla ritade av mig, för cirka 18 olika varumärken. Och utöver de 18 varumärkena så ringde jag också in lite andra kompisar. Bute Fabrics till exempel, fantastiskt skotskt väveri, Sörensen Läder. Nordiska Stengruppen, ett stenhuggeri och ett jättefint snickeri också i Västerås. För att liksom ligga kors över alla de här andra varumärkena, så att vi använde Bjuts tyger och Sörensens läder och så vidare och Stengruppen stenar och la på de här andra produkterna. Och resultatet blev ett litet mini Mattias Stenberg-universum då, så utställningen kallade vi för Mattias Stenberg Care of Stockholms Auktionsverk. Det finns många anledningar till att vi valde att göra det. Det hela fröet till det hela är nog för 2 år sedan, tror jag, när jag träffade Mette Röde, som tillsammans med sin man Bengt äger och driver Lauritz, som i sin tur äger Stockholms Auktionsverk. Och vi möttes på en jättetrevlig middag anordnad av Bolon, och vi började prata om det ena och det andra, och lokalen, Stockholms Auktionsverks lokal på Nybrogatan 32, kom på tal och frågade mig: Mattias, vad kan vi göra med den här lokalen? Vi vill synas mer, vi vill synas på ett annat sätt. Har du några idéer? Och vi slängde väl idéer fram och tillbaka där redan på den middagen, men det var inte mer med det. Och sen något år senare så dök den här tanken upp i mitt huvud igen, att det är ju en rätt fin lokal, kan vi inte göra någonting? Så det var liksom det ena lilla fröet. Det andra fröet till den här utställningen var att någon form av behov av att summera lite grann. Resultatet av att det går snabbt ibland och att man producerar mycket gör ju också att man springer rätt mycket och man tappar lite liksom synen över helheten. Så det kändes som att jag hade ett behov att bara bromsa lite grann, summera, titta på vad jag har producerat under de här nästan 10 åren då. Reflektera över det för att finna energi och kunna gå vidare mot nya utmaningar och nästa steg, vad nu de må vara. Så det var det andra lilla fröet. Och det fanns ett tredje frö också, som var den här riktigt så här konkreta katalysatorn till att nu rackaren vill jag göra den här utställningen. Och det var ett mejl som kom för något år sedan från en producent, och de skickade de nya påkostade produktbilderna på en möbel som jag hade ritat, som jag var och är väldigt stolt över. Men de här bilderna levde kanske inte upp till den förväntan jag hade ställt på dem. Och det är inget unikt i det, så här är det ibland. Jag menar, jag formger ju inte för mig själv, jag formger ju för de olika varumärkena som jag jobbar med. Asplund, Offekt, Kosta Boda och så vidare. Och det är de som är avsändare. Självklart så jobbar vi ihop för att vi har någon form av överlapp. Våra grundvärderingar, både kring funktionalism och det rent estetiska, gestaltningsmässiga, synkar. Men ibland så liksom glider man lite ifrån varandra och så dyker upp någon bild på något objekt eller någon möbel som man kanske inte tycker att det var så där rackarns jättekul.
Och det här var så?
Det var ett sånt ögonblick. Ja, precis.
Aj,
attans. Det där var inte kul. Det dök upp en bild på skärmen och jag tappade väl fattningen där en kort sekund och sa väl ett och annat fult ord för mig själv. Men det var liksom där och då som jag kände okej, det är lätt att kritisera. De har gjort sitt bästa, de är jättenöjda, produkten säljer bra. Men vem är jag då? Hur skulle det se ut om jag, Mattias Stenberg, la mitt visuella, estetiska filter över den här produkten och kanske alla andra produkter också för den skull? Hur skulle det se ut? Om man stiger in i en butik med mitt eget liksom, private label, hur skulle det se ut?
Det är lite Ralph Lauren där.
Ja, igen, det är lite här förvarning, absolut. Så att sagt och gjort, så fick det bli. Jag lanserade tanken för Mette och den föll i god jord. Jag lanserade tanken för de här 18 olika producenterna och den föll i väldigt god jord. Och det var en stor utställning. Det känns som att det skulle vara väldigt mycket uppfattningar och tankar och tyckande om det. Men jag måste säga att jag har haft fantastiska partners i alla de här varumärkena, Aktionshuset och alla de utställande producenterna som har gett mig i princip helt fria händer att sätta samman då den här visionen. Och det var ju inte bara en utställning, det var ju en aktion också.
Ja, det var ju jättehäftig aktion faktiskt. Att man kunde klicka hem alla de här föremålen som var både från möbler och glas och keramik.
Ja, det var liksom alla materialslag, mattor och lampor och så vidare. Och det kändes, brist på bättre ord, det kändes rätt. Det kändes nytt, det kändes roligt. Vi alla har gått på väldigt många utställningar i Stockholm och Milano och New York och alla ställen vi liksom möter formgivning på. Men det är lite samma format hela tiden och det kändes väldigt, väldigt intressant att faktiskt kunna göra det här till en utställning som får ett liv bortom den här designveckan. Va? Att objekterna faktiskt tar sig hem till någon och står någonstans och brukas. Och det fanns också en liten politisk tanke bakom det hela, om vi ska gå till hållbarhetsdiskussionen. Roten, tycker jag då, för hållbarhet, det är ju någon form av insikt i att vi tar fram relevanta produkter. Funktionen är en del av att en produkt är relevant över tid. Men tar vi fram relevanta produkter som lever över tid så måste vi också inse att de ska säljas och återsäljas. Och det gör vi på många olika sätt idag. Men auktionsverket och auktionsförfarandet, så att säga, är ju en bricka i det spelet. Och då kändes det väldigt roligt att visa under just Stockholm Design Week på ett auktionsverk. I det här fallet då Stockholms auktionsverk.
Nej, det var väldigt, väldigt roligt och nytänkande att se. Och vi hoppas att det var många nya personer som upptäckte modern ändå formgivning också. Inte bara antikviteter som annars är mer känt för just Stockholms auktionsverk då.
Ja, Stockholms auktionsverk på Nybrogatan är ju deras fine art avdelning, så att säga. Så att, och de säljer ju utvis till samtida också då. Men jag tror att det var ett steg för dem att ta. Att faktiskt visa bara samtida i det här fallet och egentligen bara av en formgivare också under just den här veckan. Så det var ju väldigt spännande. Sen tycker jag också att jag hoppas och tror att vi ändå har väckt nyfikenhet hos gemene man just för auktionsverk i största allmänhet, att det är inte så vad ska man säga, Porsche och svårt och elitistiskt som man kan luras och tro, utan det är väldigt enkelt. Åk dit, titta på produkten, lägg ett bud, och i det här fallet var det en online auktion dessutom, så att man sitter liksom i sin egen soffhörna och trycker.
Jag var med faktiskt och budade på en soffa.
Aha.
Jag vann inte. Det var Meetup-soffan, kan jag väl erkänna.
Det var Meetup-soffan. Dapper.
Ja, dapper. Det var deppigt, men så är sånt i livet. Jag väntar på nästa aktion.
Absolut, kanske kommer.
En kort fråga. Hur ser en dag ut i ditt liv just nu?
Just nu? Ja, nu är vi 2-3 veckor efter Stockholm Design Week, så nu är det lite
sådär. Du börjar
vakna
till liv.
Ja, men det börjar vakna till liv. Nu har jag legat nere här i en dryg vecka i den obligatoriska mässförkylningen. I år var den lite tyngre än vanligt. Men nu är man tillbaka, och det här är faktiskt, tycker jag, nästan den roligaste delen av året. Nu har vi presenterat, vi lanserade ett antal produkter på mässan, vi hade utställningen på Stockholms auktionsverk, vi hade och har fortfarande en konstglasutställning på Galleri Glas också på Nybrogatan. Så att allting är på plats, allting är där, och nu sätter jag fokus på nästa år, nästa våg så att säga. Och redan för något halvår sedan så drog vi igång de första projekterna som då ska lanseras på olika mässor under 2021. Så nu är det fokus på det, och det är väldigt roligt tycker jag. Så nu kommer jag in på morgonen, tar min kaffe, och sen är det väldigt mycket penna och papper och skiss och tänkande och liksom kreativt skapande. som gäller just nu.
Och du har barn numera. Hur funkar det i livet som formgivare och designer? Har det förändrat? Det är klart att det förändrar. Det gör det ju när man
ja,
får barn.
Ja, det gör det absolut. Det är nog min räddning, eller jag vill säga. Vi har en liten dotter, 3,5 år, hon heter Eja. Och jag har hand om henne nästan varje morgon, lämnar på dagis. Och som en konsekvens av det så har jag som policy att inte boka möten tidigt på morgonen. Utan den här morgonprocessen får ta så lång tid som den tar, inom vissa gränser naturligtvis. Och det är en väldigt trevlig start på dagen faktiskt. Det är en jättefin mysig stund med henne, men det är också ett sätt att liksom sätta mig i rätt mentala mood egentligen. Så man kommer alltid till jobbet med en ganska fin magkänsla, om säger så. Sen är det ju så att nu sitter jag ju inte här dagarna i ända och nätterna i ända och ritar, vilket man kunde göra innan man fick barn, utan nu vill jag ju hem till Leia och till min sambo Anna. Och det är ganska bra, för jag tror att de flesta kreativa människor känner att det är väldigt svårt att stänga av. När man har flow så har man flow. Och till slut så uppstår det där flödet 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Va? Och någonstans så kommer man till en punkt där det börjar ryka ur öronen. Så att man måste hitta sätt att kanske inte stänga av, men åtminstone refokusera. Och för mig att fokusera på Eia är ju... det är ju kärlek. Det är ju så lätt så att liksom bara stötta undan allt det där andra då. Och så fokuserar man på henne.
Mm. Och sen så är dagen slut.
Sen är dagen slut. Ja. Precis. Lite så.
Är det någonting annat som du inspireras av nu som du känner att det här ger mig mycket energi förutom familjen? Eller är inspiration överdrivet, tycker du?
Nej, tvärtom skulle jag säga. Inspiration kommer ju, finns ju överallt och ingenstans. Jag är inte, tror jag, någon som liksom har de här stora inspirationskällorna liksom, som jag bara fokuserar på. Utan för mig så handlar det ju om liksom flera nivåer. Att må bra som människa igen. Hela liksom skiftet från min gamla karriär till den här karriären har ju liksom grundat sig i en önskan om att må bra. Så där är ju en inspiration eller en drivkraft, vet jag inte. Men det är ju någonting som jag alltid letar efter. Att liksom hela tiden hitta fler anledningar att må bra och ännu bättre. Skiftet i den här karriären var en Eia, små saker som nu sitter vi och tittar ut genom de stora fönstren här och solen skiner och det är fredag och glada människor är på väg hemåt liksom, och sånt suger jag åt mig, sånt ger mig en bra känsla. Men annars finns ju inspiration precis överallt. Jag är väldigt visuellt orienterad, jag tittar mycket och jag ser mycket, tror jag. Inspireras inte av ett hus när jag ska rita ett hus eller en skål när jag ska rita en skål, men jag samlar de här visuella intrycken i någon form av mental rolodex och sen så rör man omkring där lite grann när man behöver någonting för något projekt och så kommer det ut någonting. Så att det kan ju vara liksom en billykta som helt plötsligt blir armstödet till en soffa, eller kulörer, inte minst kulörer från naturen som helt plötsligt liksom blir till kulörer på mina glasskulpturer och så vidare.
De skiftar väldigt fint i fönstret nu, som av solen.
Nu har vi fått det perfekta 16.00 solen inne.
Precis. Mm. Är det någon person som du skulle vilja lyssna på i den här podden i kommande avsnitt?
Oh, wow. Det var ju en bra fråga.
Ja.
Den skulle man ju vilja ha förberett.
Ja, jag vet. Du fick inte förbereda någonting.
Nej, fick jag inte förbereda alls faktiskt. Det är många, tror jag. Jag tycker väl ibland liksom att vi kanske lite för... Nu är det lite insällt och lite för introverta liksom, och tittar lite för mycket här där vi står. Jag uppskattade diskussionen hos Effekt, där man diskuterade likheterna och olikheterna mellan japansk och svensk formgivning till exempel. Och den typen av diskussion tycker jag är väldigt intressant. Jag hade nog gärna sett... jag tror inte att en person jag skulle vilja höra på här i podden. Jag skulle vilja hitta två intressanta motpoler. Prata med varann.
Mm.
Jag skulle vilja hitta motpoler, eller jag skulle vilja hitta samma person i två geografier. Jag skulle vilja ha den finska funktionalisten och jag skulle vilja ha den svenska funktionalisten och jag skulle vilja ha den tyska konstruktivisten och jag skulle vilja ha den brasilianska konstruktivisten och så vidare. Så att man får en diskussion mellan själar som har samma grundtanke och samma filosofi men som kommer ur olika kulturella kontext. Det tycker jag skulle vara lite intressant.
Det blir kul. Mm. Det blir jättekul. Då får du lov att vara med och lyssna.
Trevligt.
Hur kommer man i kontakt med dig om man vill det?
Vill man komma i kontakt med mig så är det väldigt enkelt. MattiasStenberg.com. Där finns alla uppgifter. Instagram har också blivit genom åren den kanal som jag kommunicerar i. Så Design Stenberg heter jag där. Så väldigt lätt.
Tusen tack, Mattias.
Tack snälla. Tack själv.